capital. See a lot of fights.
Ja, mina damer och herrar, välkomna tillbaka till Radio Howdy. Vi har haft ett litet påskuppehåll och det beror ju på dels att jag har varit utomlands. Och mitt emot mig här, han är inte mitt emot mig, han sitter på en helt annan plats i Sverige, men det spelar ingen roll. Men det är Anders Hesselbom, välkommen
hej,
tillbaka.
Tack.
Hur har du haft det i påsk nu då?
Ja, det var jätteskönt att vara ledig. Några extra dagar borta från jobbet och sådär. Haft det jättebra.
Ätit ägg?
Ja.
Firat det på det sätt man ska göra, eller?
Jo, ja. Alltså, inga religiösa inslag för våran del. Men det är inte så mycket religiöst i påsken som man har i hemmet. Man hänger inte upp några krucifix eller något sånt där. Det är väl mest i kyrkan det händer religiösa saker, va?
Ja, det gör man. Det är ju faktiskt sant. Det intressanta är väl det här med att... Ja, vi berättade ju om det förra gången. Påsken var ju det här med judarnas uttag ur Egypten och så vidare. Och sen så tog det Moses 40 år att hitta fram. Han skulle ha haft en GPS, som sagt. Men vad jag också läste här som inte jag har tänkt på, jag har hört det förut, och det var ju det här med att ägget som egentligen den här kaninen sitter och bajsar ut här och var, som man ska leta upp någonstans, som, ja, man kan hitta på hur mycket story som helst, som sagt, va? Det här ägget, det ska alltså vara en vad ska man säga, en grej om just det här med Jesus, att ägget är gravkammaren, och så slår man hål på det då när man knäcker och tar ut det, så kommer Jesus ut ur hans gravkammare och sånt där. Man kan ju svamla ihop precis vad som helst.
Det låter ju som en efterhandskonstruktion.
Menar du?
Ja, det låter, alltså jag har tolkat det här med ägg snarare som att det är en vårfest.
Ja,
eller hur? Fertilitet.
Exakt, det tycker jag också. Men det är klart, vill man koppla det till någonting så gör man det naturligtvis det.
Självklart. Ja, visst. Snart så kommer vi fira jul till Kristi födelse om du får fortgå så här.
Man undrar, ja, precis. Det är någonting åt det hållet. Hörru, du, själv har jag faktiskt varit på semester. Jag har faktiskt varit utomlands. Jag har varit på en sån här resort. Nej, jag var på Gran Canaria har jag varit.
Åh, vad klassiskt.
Ja, jag har lapat lite sol tillsammans med mina svärföräldrar och min svåger och svägerska. Svåger är naturligtvis Patrik Olsson som har Webcom, han som sponsrar Radio Howdy och även Skeptikerpodden, ska jag bara nämna. Webcom.se, då har jag sagt det. Så vi hade jättetrevligt en hel vecka. Kanon, nice att åka iväg. Och för mig som helt plötsligt har fått vara en läkare och så har han sagt att aja baja, nu får du akta ditt kolesterol och såna grejer. Så var det ju väldigt intressant att sticka iväg på en sån här resa. Det var ju noll alkohol, inget kött och sånt där. Så alla sådana här steakhouses och sånt där som finns där nere, det är bara glöm. Och det var bara fisk och sånt som gällde för mig. Så att det var intressant.
Alla tog ett järn utom du, eller?
Ja. Förutom inte barnen alltså.
Nej, inte såklart.
Givetvis. Nej, exakt. Nej, vi vill inte få dem sova på det sättet. Ja, man kan göra det. Nej, så att det var jag satt där som designated driver, fast jag körde inte ens bil. Va? Utan, så det var jätteintressant. Men vad jag alltid har märkt och jag har tänkt på, det är det här med, jag vet inte hur det är med dig, när du sticker iväg och flyger så här, hur gör du? Sitter du och tankar bira så här tidigt på morgonen på flygplatsen? Vad gör du?
Det har ju lite grann beror på vad det är för evenemang man ska till, men är det konferens, då har ju det blivit lite grann en sån här macho-grej, att då måste man ta en stark öl till frukost. Men annars nej, jag vet med mig att jag blir väldigt sjuk av att ta öl tidigt på morgonen, så det normala när jag flyger i jobbet är att jag håller mig spiknykter hela resan.
Ja, nej, men även när man själv drack och tog sig ett järn och så här, så har jag aldrig på alltså det här är egentligen sinnessjukt egentligen. Svenskarna åker iväg, 7 startar planet, va? Och klockan, när vi har kommit upp då i marshöjd och så här, så bling, så står folk direkt och ropar efter whisky och vin och grejer och champagne, för sig, det kan jag förstå, men whisky så här tidigt på morgonen, jag menar, hade det varit hemma på sommaren så hade ju folk trott att du måste vara sjuk i huvudet här. Drar du en whisky klockan 7:30 på morgonen, är inte klok.
Ja, det där är jättekonstigt. Det som möjligtvis håller ifrån mig är väl dels det här med att det är tidigt på morgonen, och sen så dels det här att alltså det finns ju någon gräns med att flyger man i tjänst, så jag är gift med en flygrädd fru, så jag flyger inte så mycket privat. Det blir mest bilresor, men jag flyger ju jobbet titt som tätt, och då kan man ju inte dricka öl. Hur som helst.
Nej, men öl är ju hyfsat, men en whisky och sånt där som drar i sig på morgonen där. Hon sitter och drar direkt i kjolen på stackars flygvärdinna och så här och säger hej, whisky, what's a whisky?
Nu är det bråttom.
Bråttom, halv åtta på morgonen, vet du. Jösses alltså. Nej, det är kanske därför också. För när jag ut och reser så här, så jag blir lite grann sån här kille som kontrollerar, vad heter det, sån här beteendevetare. Kolla på folk, vad de gör för något, hur de beter sig. Ja, men det är såna här grejer. Det finns alltid de bor på flygplan, den här hotshot-killen då, som åker iväg med familjen, men måste ha med sig en liten pappershög då, med lite diagram och grejer som man måste gå igenom och göra anteckningar i. Det slår aldrig fel alltså. Och det slår aldrig fel också just på semestret att när bagaget kommer så ska folk stå en millimeter ifrån. Det kanske för de tagen här whiskyn då som ramlar ner där. De måste stödja sig mot någonting. Men jag menar, det borde egentligen vara, man borde egentligen utbilda folk och säga så, men här är ju, står nu fem meter ifrån när en väska kommer, går ni fram, hämtar en väska så drar man bort den så är det fine va. Här ska de stå längst fram ungefär och vänta i flera minuter eller flera timmar vad de håller på med. Jag förstår mig inte på det där.
Det skapar inte flyt.
Nej, det gör inte det. Men det var kul. Det var roligt att åka iväg ändå va? Och slappna av fullständigt. Jag drog inte ens en enda tweet därifrån någonting, vilket är lite ovanligt för mig. Många kanske såg att jag gjorde det ändå, men det var för att jag sätter in på så här delay. Det är lite grann för att man ska ta och lura de här tjuveländerna som kanske känner för att komma hit och hämta min laptop som står kvar här.
Men då håller du ifrån både Twitter och alkohol, så då är det nästan värd en extra eloge här.
Ja, internet överhuvudtaget. Jag kollade en mail bara blixtsnabbt där, för man vet aldrig. Det är alltid något som behöver göras ändå. Va?
Och så kommer en räkning från din teleoperatör på 40 000 miljarder kronor för utlandstrafik.
Ja, men skojar, jag fattar inte det. Varför ska det vara så otroligt dyrt? Alltså? Ja,
vad handlar det där om? Mycket märkligt. Nu skenar vi iväg, förlåt.
Jag förstår, absolut. Men det var kul också att åka iväg på såna här ställen. Och vi bodde på sån här liten hotell där man kan välja om man vill bara käka frukost eller inte alls någonting. Eller om man vill äta frukost, lunch, buffé, middagsbuffé och sånt. Alltså så kallad all inclusive. Och jag tycker att det är lite speciellt det med all inclusive. Alltså, speciellt på så här, när det gäller bufféerna. Så här, jag kan ge tips till alla som är ute och åker så här och är borta en vecka eller två veckor och går på de här bufféerna. Det är det att oftast brukar det vara samma rätter som är varje dag i stort sett. Va? Eller att de återkommer efter någon dag och så vidare. Men det viktigaste är att man ska lära sig det är att man tar en grej utav varje. Man behöver inte ta allting. Man blir less efter ett par dagar bara om man gräver på allting som finns på buffén. Utan man ska bara ta en liten grej av varje och sen tycker man livet är underbart. Va?
Ja, men det kan jag förstå. Det köper jag.
Det är ett bra tips, kan jag säga. Så man inte bara kräks åt det. Men det roliga, alltså, jag vet inte om jag ska berätta det. Det är ganska roligt. Ja, men det roliga. Alltså. Det här med all inclusive. Jag har en bekant alltså, vars fru tyckte att hon gillar det här med att det ska vara lite exklusivt dyrt och allting och så vidare. Va? Och då var hon på så här riktigt bra resort någonstans. En riktigt så här femstjärnig resort. Och då hade de ju all inclusive. Då. Och hon tyckte som att det var så himla. Hon sa till oss... Det är så underbart. Häng med nu. Nu måste vi köra lite engelska. Men hon sa så här, jag förstår inte. Det var ju så himla bra det här all inclusive. Det var ju så exklusivt och bra. Så jag fattar inte varför de kallar för all inclusive. De borde kalla det för all exclusive.
Ja, fenomenalt.
Nej, jag brukar säga, det brukar vi åka alltid all inclusive.
Syftes fel.
Ja, det är underbart alltså. Sen så tyckte jag var lite roligt också. Jag såg lite shower där nere faktiskt. Varje kväll så hade de en sån här liten show-avsnitt där någon som kom in. De hade locals som kom dit och gjorde shower. Och det var väl, vi kan väl säga... Ja... Det var väl inte Beyoncé och sånt där kan man säga va? Och när det gällde sång och vidare va? Det var väl inga dansare, det var ingen riverdance folk om man säger.
Du säger att det var mediokra framträdande.
Ja, det var till och med så att första dagen när vi kom dit så var det en magishow som hade en affisch av Big Box Illusions stod det, och så hade visan Sawing a Lady in Half och det tricket och så, precis vad det heter från katalogen i stort sett va? Och jag kände, nej, jag går inte att titta på det här. Alltså. Jag tycker att det här är det. Jag vägrar. Alltså. Jag såg scenen när vi kom och tänkte herregud, så kan jag köra stora illusioner där. Det kan ju bara bli paj och det hela. Så jag orkade faktiskt inte gå och se det även om det är en kollega till mig som gjorde det där. Va? Och det är väl både och. Alltså. Det är lite sån här kärleken som man har. Jag menar, en av mina favoritartister heter ju Sammy Davis Jr.
Ja.
Ja. Han är ju fantastisk alltså. Och han gjorde ju en låt som heter Mr. Bojangle, som handlar just om en artist som är lite på deken och sånt där. Och ett av hans, ja, den låten är ju fantastisk alltså. Men grejen var det att han var ju så otroligt rädd själv varenda gång han sjöng den låten, att han skulle bli Mr. Bojangles en dag, va. Och det var ju lite grann det jag kände också. Ska jag komma ner här och se den här illusionsshowen? Det kanske så jag slutar en dag. Att jag står där på någon resort någonstans i någon så här turistkvarter. Det sitter och skriker ungar och fulla folk som har suttit och druckit whisky tid på morgonen.
Nog har man gett upp när man hamnar i det läget.
Ja, ändå inte, för att det här är ju ändå unga människor. Va? Det här är ju deras start på deras karriär, va, för många.
Ja, så vidare inte slutar i det läget då.
Ja, men det var roligt också, för det här var ju inte... I vanliga fall så brukar de ju på såna här större svenska resorter, då brukar de ju satsa på såna här Wallman-shower, va? Och jag har så svårt för Wallman-shower, alltså ursäkta mig alltså. Men alltså, du vet det här klämkäcka, det är nog unga killar, unga tjejer, två killar, två tjejer då, och deras jobb är kom igen nu då! Och så sjunger de dåliga covers, och så springer de runt och dansar lite grann synkront så här, och så... Och så sen springer de ut i publiken och kom igen då! Och så ska de stå där och se snygga ut, va?
Jag vet inte om de tar över det sociala ansvaret lite grann i sällskap som ändå inte har någonting att säga. Nej, nu är jag nästan nedlåtande, ursäkta. Nej, jag har svårt för det också.
Nej, men då känner igen sig, va? Åh, nu kör vi ABBA, nu kör vi lite sånt här, va? Så folk sitter och klappar takt och tyckte det är jättekul, va? Det här var ju roligt, va? För på det här stället så var det ju lite mera local, som sagt, va? Det var ju lokala. Det var, jag såg en dansshow, en Amerika-show. Förlåt, alltså, ja, vi kom dit för kidsen ville se det här, va? Och ja, visst, vi går väl ner och tittar på det här då. Och jag kände bara, nej men alltså, dra mig baklänges, alltså, nu måste vi flyta ut någonstans, alltså. Vi kände det här går inte, alltså. Titta på det här, så det
vad var det för fel?
Nej, jag fick ont i tänderna, alltså. Jag vet inte, det var något som hände där. Jag bet ihop så mycket, bara
den där subtila känslan av att det man ser framför sig egentligen är ganska pinsamt, så sitter man och gnisslar tänder. Är det det som har hänt?
Ja, nästan, va. Alltså det här, och det handlar inte om, de försökte verkligen, de försökte ha lite energi och sådär, men de hade noll energi. De kunde inte dansa, och det kändes som, och det får man aldrig göra som artist, man får aldrig känna som att det är bara halvbesatt och inte ens det. Skitsamma, då behöver jag inte ta i fullt ut. Utan det är viktigt, man ska köra alltid stenhårt. Va? Det är alltid det artistens devis. Alltså, alltid stenhårt, om det så är bara tre i publiken. Va? Så det såg jag. Och sen såg vi en papegojshow också.
Åh, oh, så där.
Han kom dit 1:09 med sina papegojor på stolpar så här, med en assistent. Och så satte de upp det. Samtidigt som assistenten satte upp det så sprang han runt. Då hade alltså showen startat vid 9. Va? Då sprang han runt med papegojor. Papegojorna tog bilder, la papegojorna i knät på hos ungarna, så tog han en bild och så satte han en papegoja på huvudet och så tog han en bild till, och så fick föräldrarna komma fram och betala 20 euro för att få en bild av det här, va? Och det körde han en kvart, och sen körde han papegojshow i 10-12 minuter, och så körde han 20 minuter till då med att sälja bilder efteråt, så att säga. Men dit jag ville komma med det här, det var faktiskt ganska intressant. Jag missade magishowen, tack och lov, tror jag. Men det intressanta jag såg här, det var det att han gjorde ju det här tricket med papegoja som kan räkna.
Ja,
han säger till exempel, ja, papegojan får gå fram till en liten stolpe, och på den sitter en tråd, och sitter en klocka, så drar den här i tråden där, och så många gånger som man säger, ja, och sen får folk ropa olika nummer, va, och så addera även så här, ja, 5 + 3 och så blir 8, så går papegojan fram och bing 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 8 gånger, va. Mm. Och sånt. Och det här är ju jätteintressant, och jag trodde att folk skulle bli mer imponerade över det hela, för i början på 1900-talet så var det väldigt känd häst som kallas Clever Hans, kommer du ihåg honom?
Nej, faktiskt så kommer jag inte ihåg den där hästen. Men
nej, det var ju 1900-talet. Det fanns på 1900-talet.
En häst, alltså, som en liten, en jätteliten ponny som jag kommer ihåg kunde räkna. Och det var på den tiden jag jobbade på lokal-tv i Örebro. Och jag kommer ihåg också att vi skulle göra ett nummer där, och vi fick väldigt mycket förmaningar om att ja, men den här hästen har blivit förlöjligad i tv förr, så vi kommer bara om ni vill göra en seriös reportage om det. Och så, jag kan inte lova något, vi ställer nog in.
Ja, men det var en häst som kunde också...
Det var en häst som kunde räkna. Den skrapade med hovarna 5 gånger, om det nu skulle vara 5.
Ah, okej. Okay,
jag vet inte hur tricket går till.
Nej, Clever Hans. Det är alltså en häst som heter Hans, tror jag det var. Mm. Om jag inte minns helt fel. Jag tror det finns en Wikipedia-artikel om det här någonstans. Jag vill lägga upp det i våra show notes i varje fall. Clever Hans, det var så i början på 1900-talet. Lyssna, 1900-talet. Du var inte född då.
Nej, nej, nej. Det jag pratar om var 90-talet.
Ja, precis. Men då var det ju Tyskland. Oj, vad hette han? Jag kommer inte ihåg vad han hette, gubben som hade den hästen. Men han åkte runt och folk var jätteimponerade över att han kunde stampa i takt den här hästen. Och de kunde göra olika vad ska jag säga, ja, olika matematiska kalkyler och så här, hur många dagar är fram till fredag nästa vecka och så där. Då kunde hästen tunk slå. Va? Så det är Clever Hans kallas det för. Mm. Och det visade sig som så att det hela fungerade tack vare att tränaren var där, va?
Mm.
Och att han på något sätt slappnade av när hästen kom fram till rätt resultat. Och då förstod hästen att han slutade. Då skulle han inte slå till någon mer, va?
Mm.
Och det fanns ju massa olika sådana grejer. För det här upptäckte de sen när de testade det här. För de gjorde ju tester även på 1900-talets början, tack och då. Och då upptäckte de att sådana här additioner eller matematiska tal som inte tränaren kunde räkna ut själv, det kunde inte hästen heller räkna ut.
Nej, det är klart.
Och det här var lite grann samma sak också med papegojan. Han stod där och vet så slöt han ögonen, och när papegojan kom fram, då höjde han upp ögonen lite grann och då förstod papegojan att nu är det slut, nu ska jag gå härifrån, va? Det är typ det. I det här fallet så gjorde jag tror att han använde 2-3 olika tekniker faktiskt för att göra det här. Han var väldigt noga med man fick inte filma. Det var väldigt så här, oj, inte filma. Och sånt. Mm. Så jag lyckas inte. Jag satt så illa till så jag kunde inte ens försöka. För det var kul att se hur han gjorde exakt det. Men det är lite grann som inom trolleri. Ska man göra samma trick ett par gånger, va? 2-3 gånger på raken, då måste man ändra metod.
Ja.
För annars kommer folk på det.
Ja, det är klart. Det har du rätt i. Men det där med att han inte vill att du ska filma, det är väl för att det kanske blir uppenbart hur tricket går till. Han kanske...
Nej, det tror jag inte. Han gjorde det väldigt bra faktiskt. Jag tyckte det var ganska fint faktiskt. Så Clever Hans, ja, vi kollade upp det lite grann som sagt. Det, och folk bara satt och klappade händer. Jag tänkte, men fattar inte ni, det här är ju skitbra. Det här var en stor sensation nu på 90-talet med en häst.
Ja.
Och nu är det en papegoja som står här och ringer. Fattar ni inte? Det är skitbra där. Men det, jag tror att det kanske är det att en del människor tänker att ja, men den här papegojan är så smart så att den kan göra det här. Va? Han kan räkna, va?
Kommer jag på vad hästen som jag pratade om heter, då får du en länk av mig också, så kommer det upp i show notes. Annars får ni ta det som en anekdot som bara flög förbi lite snabbt.
Okay.
Men det skeptiska perspektivet här då? Eller?
Nej, men det var lite grann här att man fick se det här, det är Clever Hans principer. För den finns ju lite annat också inom olika, vad ska man säga, paranormala tankegångar och så vidare, när man ska testa olika paranormala. Det är återigen det här med att om det är därför man gör så här dubbelblinda tester. Det är ett typexempel på det, va?
Mm.
Att om till exempel om man har muggar, 5 stycken muggar, i ett av dem ligger en spik, och så sen vet den här som testar att spiken ligger i nummer 3 så att säga, va?
Ja, just det.
Men då vet ju inte den här som ska testas, vet inte om det, va? Och när han håller handen över, då gör den här testaren kanske något som inte någon vet om. Han vet inte om det själv, att han bara eller något, ja, och då fattar han, det måste vara ju den här, va?
Och dubbelblind betyder ju att då vet inte den som administrerar testet heller vad som är rätt svar, och kan därför inte signalera någonting under medvetet.
Precis. Och det var ju precis det de gjorde med Clever Hans, när de testade den hästen. Att, när de gjorde en dubbelblind, då kunde hästen inte någonting. Den kunde äta hö. Det var det enda de kunde göra. That's it, va, i stort sett. Nej, men sen det skeptiska perspektivet kan man säga så här, man kan ju inte som slappna av från det här, va. Redan vid poolområdet där så var det någon tjej som kom dit och tog över en mikrofon och berättade, hej, och ni måste smörja in er, och jag har jättefina smörjoljor här och grejer. Och smörjolja heter kanske inte, men solkrämer och sånt där. Och det är naturligtvis då med aloe vera.
Just det.
Aloe vera precis överallt. Jag tror tamme fasen varenda solgrunka hade någon sorts aloe vera, speciellt efter solen när man har bränt sig och så vidare, va?
Världens bästa kaktus.
Ja, säger de. Och en gång till trodde jag faktiskt på det där. För jag vet att det var någon som, jag tror det var mina gudföräldrar som hade köpt det, fått från Kanada, ifrån någon, de hade köpt från, eller fått från indianer, de var där borta. Och det här var, oj, det här. Så jag minns när man brände sig förut när man var liten, då gick man och klippte av lite och så smetade man på den här saven ifrån det här bladet.
Mm.
Och så tyckte jag, oj vad det läkte fort och så vidare. Men det stämde ju kanske inte riktigt, utan det var ju, när man har läst om aloe vera idag, det är en sån här grej man har alltid trott att, ja, men det är klart att det funkar. Men så är det skitjobbet då när man är skeptiker och börjar prata med andra skeptiker och kommer fram till just det aloe vera. Så, nej, men det funkar inte. Eller det finns inga studier som säger, det verkar varken förhindra brännskador eller underlätta vid läkning, va, om man säger så. Va? Men, det finns lite för lite forskning för att vara helt säker på det. Va?
Och då kan ju det betyda i sin tur att effekten kanske är för liten för att det ska vara så sensationellt. Jag bara nämner att vi har ett gammalt tweet från Mikael Kosinski som frågar om faktoider. Men det här med aloe vera skulle ju kunna vara en sån grej. Fast å andra sidan, det kanske funkar. Men om det funkar så är ju ändå effekten ganska liten.
Nej, men sen kan jag tänka mig att det finns andra grejer i de här salven och allting man smetar på sig, va? Så, som kan vara väldigt bra.
Ja, det är det ju givetvis. Ja. Det är ju inte säkert att aloe vera är den mest aktiva ingrediensen. Det kan ju finnas andra aktiva ingredienser. Mm. Så det får man ju tänka på.
Precis. Exakt. Men det, så för länge det finns aloe vera med så sticker folk, åh, det här är jättebra, det är aloe vera med i det här.
Jo, men det är ju ett buzzword.
Ja, det är det. Mm. Men så fanns det ju överallt när man kom till stranden, så fanns det mycket sån här massage. Man kunde gå och få lite massage och sånt där. Jag var ju tvungen att gå dit och sticka i näsan och kolla, vet du. Och då stod det ju naturligtvis att de hade, förutom vanlig Swedish massage och allt vad fasen de hade, så fanns det naturligtvis reiki-massage och reflexologi och sånt där.
Jag är lite dålig på vad det är för någonting, men nu är vi inne på pseudovetenskapligt område, va?
Ja, precis. Alltså, men det är ju precis... det är ingen idé att ens gå in på det där, för det, reflexologi, det är ju det här fortfarande med underfötterna, man trycker och pressar och du vet. Och,
vi hänvisar till Skeptikerpodden.
Ja, vi hänvisar till Skeptikerpodden. Gjorde inte vi någonting om det där? Jag tror att vi har gjort någonting sånt där, va? Ja. Men problemet var det att jag stod där och sa det och tycker som att man säger det så snyggt på svenska och ingen kan fatta det, va? Utan då står jag där och säger såhär, ja, titta såhär, reflexologi, bullshit, säger jag. Varpå min fru tar min nacke ut och drar iväg mig därifrån.
Det var väl ohövligt gjort.
Ja, men på något sätt så bullshit, det är visst engelska har jag upptäckt. Och det verkar som att det är ganska universellt och de flesta, även massörer på stränder där nere i Amadores där vi var då, på Gran Canaria, jag förstår engelska och förstår vad bullshit var. Så det kanske var lika bra att dra därifrån och lägga sig och sola och se glad ut.
Det märktes på mimiken att de visste vad det var.
Ja, precis. Hörru du, nu ska vi strunta fullständigt och prata om min semester, för nu tycker jag vi babblat nog mycket om det. Har vi något kul? Vi gör ju så här, återigen, vi har ju live-tweets, vi har gått ut och sagt att tweeta in på hashtaggen Radio Howdy, så ska vi försöka svara på alla frågor. Och återigen, jag vet ingenting, du vet lite mer än vad jag gör, men vi försöker i alla fall säga någonting vettigt, och är det jättesvåra frågor så försöker vi säga någonting, men ni behöver inte följa våra råd alla gånger kanske. Men har vi några bra frågor? Har vi någonting som kommer?
Absolut. Fiske Jonsson, vilket tv-framträdande ångrar ni mest? Och då kan jag säga att jag har inget tv-framträdande som jag ångrar. Va? Vad säger du, Jan?
Var det ingenting?
Nej, det är för att jag har inget jag har varit med i.
Nej, okej. Det är förklart så. Jo, jag har en grej. Jag tror jag nämnde det här också i Skeptikerpodden någon gång. Alltså, oj. Nej. Bara ingen gräv fram det här och lägger ut det på YouTube. Det är så fruktansvärt pinsamt. Alltså, det var en sån grej jag kände att jag var tvungen att göra för att kunna fortsätta. Du vet, snacka om, återigen, att hora sig maximalt. Alltså. Det var så här, René Nyberg, hon som är gift med David Helenius. Hon hade hon hade något program här. Alltså, ångest alltså. Ja, men det på 90-talet i alla fall. Och hon var smällgravid, och det var så innan hon träffade David då. Mm. Och hon skulle i stort sett när som helst få barn, och jag var med och gjorde någonting i det här programmet. Jag kommer inte ihåg vad det ens var, det var så mycket jag förträngt här alltså. Det är så pinsamt.
Sitter det så långt in?
Ja, du vet, de hade ju fått någon idé, och det var en av orsakerna för att jag skulle få vara med och tv bla bla bla. Att ja, men här kommer det. Du ser ju ut som René Nyberg. Du har samma leende, stora mun. Och när du ler så är du väldigt lik henne. Så om vi då puffar upp dig med kuddan så att du ser gravid ut, då kan vi ju skoja lite med henne att du kommer in som en kopia av henne.
Oh.
Så jag tror jag såg det videon. Jag tror jag eldade upp det någonting efteråt. Det var så fruktansvärt.
Alla som lyssnar på det här kommer ju att YouTubea dig nu.
Nej, men det finns inte på YouTube. Jag har kollat, tro mig. Jag bara, nej, du vet, jag kommer inte ens vad det heter. Men alltså, jag kommer in där och så står jag som henne, och hon vart jätteförvånad så här, och tyckte säkert själv att det var enormt pinsamt. Det står någon 1,96 lång dinosaurie bredvid den här lilla René här, va? Och så står jag med en kudde under magen och så en klänning som var lik hennes, och så står jag.
Nu är det gjort. Nu vet att du aldrig mer ska göra det. Du, ett par snabba frågor till från samma twittrare. Hur ser du på Karl-Einar Häckner, du som magiker? Bra kille?
På Kalina? Ja, ja.
Oh, ja. Ja, jag gillar honom också. Var det T-kille, eller?
Ja, men det är en god, god vän till mig faktiskt. Mm. Och han var ju en, eller han är rättare sagt en enormt skicklig travkonstnär som väldigt få vet om. Av de kändaste i Sverige kan jag nog säga att han är nog den, alltså överkändaste i Sverige, så kan jag ändå säga att han är absolut den skickligaste av allihop. Och det tänker man inte på för att han har den här flamsiga stilen, va?
Han förpackar ju sina trick väldigt snyggt.
Han gör ju det, och lite så här varietéartat, lite smutsigt, lite så här, vad som man vill ha det, va, så att säga. Men han är mycket, mycket skicklig travkonstnär, och jag vet att jag var nere hos honom och hälsade på när han bodde ute i Angered, det var 100 år sedan, och då ville han göra så här seriös manipulationsakt, va? Han var ju enormt skicklig, va? Med fingrarna, och gjorde med mynt och sånt där, men han var ju rolig, alltså, försök vara rolig också någon gång, för det kommer du tjäna på, sa jag. Se där, vet du, hur det gick sen. Han vart ju skitrolig.
Ja, han vart jätterolig. Du, för samma twittrar igen. Varför så få offentliga stand-up-gig?
Ah, det är passerat skede, kan man säga. Ja, jag ska vara på Norra Brunn nu den 13 april. I varje fall. Så mycket kan jag säga. Och det kommer ut nu på tisdag, så det kan det vara. Så kom dit.
Ja, bra.
Om du vill. Jag kan inte släppa in någon gratis, men det kan komma dit ändå. Jag gör så få. Jag gjorde alltså under 90-talet, så gjorde jag alltså, när det var som värst, så gjorde jag alltså 250 gig per år, va? Varav ja, massor var såna här företagsevent som jag gör i vanliga fall, va? Och sen så gjorde jag minst lika många klubbar överallt, va? Och jag gillar inte, alltså, visst, jag tycker det är kul och det är en utmaning och så vidare, men till slut så blir det lite för hårt. Det tär på en ganska hårt att vara ute på dessa klubbar. Man kan inte kontrollera omständigheterna på samma sätt som man kan göra för företagsgig, när man skickar en fyrsidig rider och de gör allting efter som jag vill ha det, så att säga, med ljud och ljus och såna grejer. Nu, här vet man inte vad det kan vara, skramlig mick och ljuset är insatt efter Janne Bylund som är en halv meter kortare än vad jag är och så vidare, va?
Får du sämre attention på klubben än vad du får av publiken?
Nej, ja, alltså, i början när man var helt okänd så var det att folk tyckte, au, en trollkarl, så här, va, vilket jag kan förstå. Men man fick ju jobba upp sig, så att säga, va? Och sen så tyckte folk att det var skitkul och det blev bra tryck och så. Jag är ju faktiskt stolt över att säga att jag är en enda i Sux-historia på 90-talet som aldrig gick av en scen någonsin, alltså. Jag gjorde alla så rakt i. Ja, det var ingen som gjorde det annars.
Så komediklubben Sux, va?
Sux, ja. Stand-up komediklubben, ja, som bildades här i slutet på jag måste tänka efter, slutet på 80-talet, ja, just det.
Det måste det bli.
Ja, precis. Men så att vad jag gör egentligen, det att, för det första, sen ska jag också vara helt ärlig att när jag är ute och jobbar på Norra Brunn och så får jag ju betalt som headliner och sånt där, va? Men headliner betalningen på comedyklubbar så där är ju alltså en, vad ska man säga, en sjättedel av vad man får ute på företagsgig, va?
Ja, ah, okej. Okay. Du, Jörgen Jonsson, när började du med podcast och hur många har du medverkat i? Räkna nu inte de som har varit programledare i, säger jag. Det säger inte Jörgen, men jag säger det.
Nej, men det är ganska enkelt. Vi börjar samtidigt, jag och du. Vi börjar med Skeptikerpodden, jag och du, eller hur?
Ja, ingen av oss hade sysslat med podcasting innan. Och Skeptikerpodden fick ju verkligen mogna. Det tog ju 10 avsnitt innan det vart något att ha, tycker jag.
20 avsnitt. Jag menar, vi hittar form. Det är samma sak med Radio Howdy. Vi vet fortfarande inte vad vi ska göra för någonting, märker jag när vi sitter.
Men har du blivit inbjuden till andra podcasts?
Nej, det har jag faktiskt inte varit. Utan jag har gjort det här och sen har jag gjort Skeptikerpodden. Det är allt jag har gjort faktiskt. Men du har varit ute och svansat runt på andra, va?
Ja, Vågmästarna, och det är ju, alltså, det är ju killar som jag lärde känna för att jag lärde känna dig. Det är ju Samuel Van Thunberg och Danne Karlsson som gjorde Vågmästarna. Och de släpade väg mig på några såna här kreationistdebatter och grejer, och det var jättekul. Men annars är det ju, jag har gjort Skeptikerpodden precis som du och Radio Howdy precis som du, så det är väl det.
Mm, precis. Så att, vad gjorde vi? Jag gjorde väl typ 60-någonting, 69. Ja, jag var ju borta ett par stycken, och sen har jag gjort de här. Så att det är inte mer än så, tyvärr. Alltså.
Nej. Sofie Gustafsson, hur utbredd är den här chemtrails-grejen, skriver hon. Och det hon hänvisar till här, det är ju konspirationsteorin som kallas för chemtrails. Och den går väl i princip ut på att flygplanen lassar på kemikalier. Och sen så när de åker upp på himlen så duschar de befolkningen i de här kemikalierna så att de håller sig lugna. Och det man ser, det som vi tror då, vi inom skeptikerrörelsen tror är kondensånga, det är de här spåren av de här kemikalierna. Och man kan tydligen ta bort dem genom att spraya med vinäger också, har jag faktiskt sett på YouTube. Ja, man sprayar med vinäger i en sprayflaska i luften så försvinner de.
Runt sig själv då, är det? Yeah. Eller vad
gör? Ska du ställa mig till svars för den här
konspirationen? Man kan ju inte springa upp, man kan inte flyga upp där till flyg. Alltså, så här.
Nej, alltså, när ni
ser en bra dag, en solig dag, och så ser ni, man tittar upp i himlen, så ser man två strimmor eller fler som åker så här över, och man säger, ett flygplan ser man, va? Och de här kondensstrimmorna här, det är det som folk tror, alltså chemtrails. Då tror de att ibland, eller oftast, eller alltid, så har alltså staten eller någonting, blandat in ett medel, så de här ångorna som är där uppe så högt upp då, som man ser, de dalar ner över oss och gör att vi blir apatiska och vi kan bli kontrollerade utav staten och så vidare.
Ja, för de transporterar någon chemtrails, men folk är nästan synd att säga, för frågan är hur utbredd den här teorin egentligen är, men vi kan ju säga så pass mycket att det är ju en av de mest extrema konspirationsteorierna som vi har. Den är ju betydligt mer fenomenal än... Ja, nu har jag ett jättedåligt exempel här, så jag tar inga exempel. Men Sanna Edin, vår gamla vovo-vän, hon kom ju ut som chemtrails-anhängare på sin blogg häromdagen.
Men du, jag läste det.
Och det var ganska bizarr läsning. Hon står väldigt långt borta, liksom människor i allmänhet, skulle jag tro. Jag vet inte.
Nej, alltså jag var förvånad faktiskt, för jag trodde ju att hon var... Hon har skrivit en massa böcker och så här. Okej, hon är lite paranormal, eller inte paranormal, eller lite vovo-aktig och så vidare, va? Och hon har väl... Har inte hon fått vovspris det där...
Jo, 2000, jag var tvungen att kolla upp det på Woffs hemsida, så fick hon förvilla priset. Så,
du ser.
Hon är ju känd, vovo.
Ja, det är därför, för att det är många som tar henne, att hon blir mobbad och så där utav vetenskap och folkbildning och så där.
Ja, just det. Kompis med Annika Dahlqvist som också har fått. Vi tar den sista tweet.
Fettdoktorn, just det.
Ja, just det.
Exakt. Men chemtrails, återigen, sök på det. Chemtrails, hur stavas det? C-H-E-M, va? Chemtrails, T-R-A-I-L-S. Sök på det på internet, för det är himla roligt att se, va? För folk sitter alltså och tar bilder på de här ångorna som kommer från... Alltså.
Jag trodde att det var jättefå som accepterade, så det var nästan lite kul att Sanna Edin kom ut med det, för jag tänkte liksom, hon befäster sin bild som tokstolle.
Ja, det är precis vad det är. Jag menar, varför skulle staten vara så korkad att de skickar upp i flygplan, dessutom så högt, va? Det kommer ju bara över någonstans och sen, ja, de har ju som ingen kontroll över det. Då är det bättre att de lägger i dricksvattnet.
Flår. Det finns flår i dricksvatten. Ja, för planen är ju ändå på 10 000 meters höjd. Så,
ja, typ.
Ja, eller på det hinner blåsa rätt mycket där.
Ja, exakt. Ja.
Danny Boston, sista tweeten vi tar då innan vi kör vidare. Vilket programmeringsspråk tycker du att man ska börja med om man som ungdom då, om man vill bli programmerad som vuxen? Vilket programmeringsspråk ska man börja med?
Det där, nu lämnar jag över till dig. Med Anders Hesselbo.
Ja, John Howdy säger väl antagligen Objective-C, för det är ju det som gäller om du ska programmera en iPhone idag.
Vad heter det?
Objective-C.
CGI har jag provat på. Det kan jag hyfsat så här, sitta och peta i. Så här, men that's it.
JavaScript är ju faktiskt också ett hett tips, eftersom HTML5, det kan du ju styra med JavaScript, och det är faktiskt ett hett tips. Men jag skulle faktiskt säga att ett bra programmeringsspråk är C#. Jag själv programmerar faktiskt inte C# så mycket till vardags, men C# har grunderna av ett C-besläktat språk. Du kommer att kunna behärska Java utan problem om du kan C#, typ. Man skulle kunna tänka sig att man gör tvärtom, att man börjar med Java. Då har du ju dessutom möjlighet att bygga applikationer för Android-plattformen och för både Windows och Linux och Mac också. Men jag skulle nog rekommendera C#. Börja med att programmera någonting som är typsäkert, någonting som inte är för dynamiskt i alla fall, tycker jag. Sen därifrån så gå vidare till JavaScript, för jag tror att det finns en framtid i JavaScript, i och med att JavaScript funkar överallt och supporten för JavaScript är så stark, så det känns som att det är ett språk som aldrig kommer att läggas ner. Speciellt senast nu då, som vi har Chrome Store, tror jag det heter, där du kan bygga dina HTML5-spel i JavaScript och publicera dem på Chrome. Det finns en fin distributionskanal för spel och program som är byggda i JavaScript. Så JavaScript är ett alternativ, men JavaScript är ganska avancerat, tycker jag. Så börja gärna med någonting som är mindre dynamiskt i början. Så det är mitt svar.
Ja, det är underbart. Ja, okej.
Tråkigaste svaret.
Okej, nu när vi har förlorat alla lyssnare vi har, nu ska vi försöka få tillbaka dem på något sätt. Jag vet inte vad vi ska kalla dem.
Vi tar ett tokigt till ett ord i så fall.
Vad gör vi för något?
Vi tar ett tokigt till ett ord i så fall.
Ett tokigt till ett ord? Ja, vi kör på det istället. Nu!
Vi tar och slår upp fjärde Mosebok kapitel 31, vers 17, och det här handlar om kriget mot midjaniterna. Och det vi citerar här är Mose. Och han säger: döda alla barn av manligt kön och döda alla kvinnor som har haft samlag. Oskulder ska ni behålla för er egen del. Den väcker ju lite tanke, eller vad säger du?
Ja.
Varför den här fokuseringen på, om, på oskuld eller inte? Fast det kan ju finnas problem i översättningen här. Jag vet faktiskt inte.
Det här är väl också en sån här grej man kanske eventuellt ska se i sitt sammanhang, bla 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 och så vidare. Mm. Det kanske är taget ur sitt sammanhang, vem vet?
Ja, sammanhanget är ju hur fienden ska behandlas i krig. Men
det här, även om det här går ju mot Genève-konventionen, kan jag tala om för en gång, direkt alltså.
Ja, även om det är en översättningsmiss just det här med jungfrur, så tycker jag att det säger ju en del om vilka krigsfångar man ska ta. Det insinuerar ju nästan varför.
Maria lägger riset till, hon som fick, hon har ju inte haft.
Men även om det nu skulle vara så att de menar jungfrur, alltså att de inte menar jungfrur utan menar unga kvinnor, så tycker jag ju ändå att det ger en konstig bild av att man ska behålla dem för egen del.
Ja.
Och då kan man tycka, är det här någonting som är taget ur ett sammanhang som man bara ska ta symboliskt, eller skildrar det här en historisk händelse? Och om så, säger inte det, om det nu säger att vi ger dem bibeltroende alla frikort och säger att det här bara skildrar en historisk händelse, så faller du ju ändå tillbaks på den moral som Moses, som ändå då var en profet, hade. Mm. Så även om det bara skildrar en historisk händelse, så är ju det illa nog, får man säga. Men sen så får man ju också säga, när det kommer till Bibeln, att de positiva citaten som bibeltroende själv lyfter fram är ju faktiskt också tagna ur sitt sammanhang.
Så absolut.
Man kan ju inte bara säga att någonting som inte passar är taget ur sitt sammanhang, utan antingen läser man det i sitt sammanhang eller också gör man det inte. Det är ju inte bara de negativa bibelorden som har sammanhang.
Jag tror också att det här är ju alltså gamla testamentet, va? Och det här är ju ungefär som det är som många kristna viftar ifrån sig, som ja, men det var ju det där. Sen kom ju Jesus och rättfärdiga allting och gjorde allting rätt, va? Ställde allting till rätta så här. Och det är därför som jag gillar mer så här tokiga hela ord som kommer från Nya testamentet, för det finns ju gott om dem där också.
Exakt, det finns gott om dem där också. Mm. När vi ändå har det här med tokiga hela ord uppe, så har vi en äldre fråga från Danny Boston som frågar om vad vi tycker minst och mest om när det gäller Bibeln. Jag har ett svar där. Har du något svar på den?
Mest tycker jag väl i så fall, måste jag säga, det är ju faktiskt det här hela Jesus födelse och sånt där. För det är lite nice. Det är lite jul och pysmys och sånt där. Va? Och de devise männen med lite gåvor, och det var lite lull och gott i gott och sånt där.
Det är i princip mysigt. Life of Brian är det du gillar.
Det är Life of Brian jag gillar. Exakt.
Jag ska säga att de här berättelserna om Jesus är ganska spännande, men jag blir hemskt frustrerad av, så här kommer det jag absolut tycker sämst om, jag blir hemskt frustrerad av berättelsen om Jesus, där Jesus faktiskt framställs som en ganska sekteristisk och dryg och nedlåtande person, men att de texterna ändå ligger till grund för de kristnas hyllningar över Jesus som en stor profet och som Guds son. Jag får inte riktigt ihop det. Jag tycker texterna om Jesus liv är extremt frustrerande på det sättet. Därför att det enda jag ser är en självgod sektledare.
Men det där är ganska intressant, för det kanske var så förr i tiden. Har du sett nyligen en Pippi Långstrump-avsnitt?
Nej.
Nej, alltså gör det, slå på det. Vet du, man får ju dåndimpen alltså. Pippi sitter och är en riktig mobbare och elak snorunge oftast, va? Och sådär. Och det kanske var så det var på den tiden. Man skulle vara lite... Ja, nu ska jag alltså jämföra Moses med Pippi Långstrump, du fattade, 60-tal och så 2000, och, du vet. Du förstår vad jag menar, va? På något sätt, jag vet inte vad det är, va?
Alltså, poängen du vill göra är kanske att man ser med andra ögon då, eller?
Ja, precis, på något sätt. Nu när jag tittar tillbaka och ser de här Pippi-grejerna, när hon sitter och mobbar en stackars och sådär. Hon är ju mobbare, det kan man inte komma ifrån, va? Och på den tiden kanske det var tufft, och man måste ju vara som Jesus och gå runt det. Och jag menar, det är som var du kung på den tiden, då var du ju kung. Du var ju, ja. Hey, I kill you, I chop off your head. Och så här, tja, 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 tja. Och här har du den här Jesus som kunde hitta på en massa grejer. Va? Att, nej, men nu ska jag trolla lite. Så här. Skriv ner det här. Nej, det gjorde de inte förresten. Skriv inte ner det här, utan bara tala om det här. Nu gör jag så här. Och så hokus pokus och gör någonting. Och så säger han, wow, holy shit. Nu, ja, vi får den här döde att resa sig upp igen. Va? Och så sen, han kanske bara låg och sov. Och så, det var en kompis till honom. Man vet ju inte, va? Det och så kan sen, ja, 30 år senare så ska man då skriva ner allting. Och, fan, så fick den här ställdes upp. Fan, häftigt.
Ja, låt oss vara ärliga och säga, och nu kommer jag säkert få några historiker på mig, men vi kan ju inte veta att de här händelserna verkligen har hänt. De kan ju ha varit vandringssägner redan från början. Men de kan också ha hänt, fast det kan ha funnits en förklaring till dem. Men det, jag vill absolut hålla öppet för att en fjäder har blivit en höna här.
Ja, men det är inte någon snack om saken. Jag brukar alltid ha som en grej att jag brukar nämna, när jag sitter och gör en intervju för en tidning, då sitter jag och pratar med den här människan och så skriver han ner stödord och sen skriver den här människan ner allting och gör en artikel av det, sätter in det i tidningen dagen efter och ändå är det fullt med faktafel. Och man blir tokig. Det är samma sak ungefär. Jag vet att Penetell hade i Bullshit, deras tv-serie som var helt fenomenal, alltså när de pratade om Bibeln, så nämnde de bara det här med Elvis. Att vilka olika teser det finns om vad Elvis egentligen åt. Åt han den här bananmackan med bacon och jordnötssmör och så, eller åt han någonting annat? Vilket var hans favorit? Var det det här hamburgaren? Eller vad var det för? Alltså, Elvis dog 77 och redan nu bara, det är inte ens, ja det var det, det är 30 år snart, eller över 30 år. Jag är dålig på att räkna, mer än 30, flera år efter.
Var du trasslar inte på det?
Men
du gör en väldigt viktig poäng.
Jag har ingen minneräkning.
Nej, men du gör en jätteviktig poäng.
Alltså, ja, precis. Redan nu så vet vi ju inte ens vad stämde med Elvis egentligen. För då kommer rykten och vi har pratat en massa grejer. Och det här är så kort tid, va?
Ögonvittnen är opålitliga. Man ska dokumentera det som man ska kunna återge i efterhand. Därför att, och jag menar, just det här att man återger en historia kan bidra till desinformationen. Att man förvränger historien. Varje gång du återger det så kan du liksom korrigera historien en aning åt fel håll.
Ja, och det här, nu ska jag ta upp en annan grej här. Rolly Stoltz, gamla hockeylegenden. Jag hade ju nöjet att få vara umgås med honom väldigt, väldigt mycket där innan han dog då. Tragiskt, allt för tidigt. Och vi var ute på sån här, vi åkte till VM i hockey med massa, det var så här sponsorer och grejer och så där, och följde med. Och varje gång så togs han upp på scenen, Rolly Stoltz, och sen så berättade han stories och sådana grejer. Va? Och hade otroliga anekdoter som var helt fantastiska. Va? Så man bara, och så sa jag det att, gud vad du var med om mycket, sa jag till honom så här. Jag menar, wow, alla, att ni var med och var så jävla snabba i huvudet, så här, så säger jag så här, man lägger till lite då och då. Så. Och vi tror bara, åh, var det verkligen så? Ja, och jag menar, det är Rolly Stoltz, han var ju fantastisk, alltså, vilka grejer han hade, vilka idéer han hade framförallt. Alltså, jag menar, alla som kände till honom som hockeylirare vet att han var ju inte den snabbaste utav allihopa. Han var ju en ganska seg back, tror jag att han var, va?
Ja, det kan inte jag kommentera.
Han var ute på planen någonstans. Ja. Men han var seg, för han var inte så snabb och så vidare. Så att när han då berättade, när de frågade sig, ja, om du inte hade blivit hockeylirare, vad hade du blivit då för någonting, sa Rolly Stoltz. Så sa han det att, ja, jag hade blivit sprinter. Och alla bara, vad? Sprinter? Du sprinter? Nej, så sa han det att, ja, men titta hur det var nu. Det var i OS då i Sydney, Australien då. Och då sa han det att, ja, tänk dig vilken grej, vet du. Man tränar lite grann och sen så åker man ner till Australien, käkar gott och dricker, har trevligt så här. Och så gör man två tjuvstarter och så åker man hem. Ja, vilken helg.
Om man vill resa och äta och dricka gott, då kanske han inte ska bli sprinter, då kanske han ska bli programmerare.
Ja, men precis, exakt. Men vadå, jag menar vadå? Han bara, två tjuvstarter, that's it. Du behöver springa tre stegen sånt där, så är du klart, va? Och sen åker du hem. Du är klar! Du åker därifrån! Och vi är klara, tycker jag också. Nu får du räcka för Radio Howd den här gången. Hur känns det? Är du nöjd?
Nej, men du har skött det jättebra. Jag är jättenöjd.
Ja, du är fantastisk också, Anders Hesmo. Tack så hemskt mycket för ditt programmeringsspråk. Vi fattar ingenting.
Så, tack för att jag fick vara med.
Ja, det är underbart. Tack för den här gången. Vi hörs i Radio Howdy. Vi hörs nästa vecka förhoppningsvis. Och då ska vi ha ett ändå roligare, ändå bättre och ändå mer fantastiskt program. Och tack alla ni som live-tweetar. Ni är helt underbara. Och tack alla ni som lyssnar. Ni är också fantastiska. Tack så mycket för den här gången. Hej!
Hej!